There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Tja Jonas.
Tjena.
Kör vi igen.
Yes.
Du, vi ska prata om en ganska intressant och invecklad grej idag. Devalveringar.
Ja.
Och lite sånt där.
Precis.
Poängdevalveringar.
Ja.
Folk kan ju bli ganska frustrerade när de känner att liksom värdet på deras poäng sjunker.
Exakt.
Och då tänkte vi försöka snacka lite om det och förklara varför det sker och hur det sker.
Ja, och det är ganska samtidigt ännu nu med all inflation och sånt där. Att det går ju även inflation i poängprogram.
Exakt. Och vi har ju vissa poängprogram som fortfarande är ganska generösa.
Ja.
Och kanske är det så att de är på väg att bli mindre generösa.
Precis.
Och då får vi se varför det sker och hur det kan ske.
Ja.
Så det tänkte vi snacka om.
Ja.
Det blir rätt matematiskt och sådär. Jag tycker det är ganska intressant.
Ja.
Du, jag la in en liten grej här som jag tyckte att vi skulle börja med.
Ja.
Och det är att prata om flygbolagens balans- och resultaträkningar.
Precis. Och du har ju lite bättre koll på det än vad jag har. Så du kanske kan dra igång.
Jag är ju ekonomen i den här duon.
Exakt.
Nej, men jag får ofta den här frågan så här. Det är rätt invecklat att förstå hur fungerar liksom allt det här och varför devalveras poängen och hur går det till och sådär.
Mm.
Du får väl fråga mig då om du tycker att jag är oklar, om jag säger något oklart.
Ja.
Ja, men det är ju så här att ett poäng, ett SAS bonuspoäng ges ju ut till folk som flyger, som alla vet, men det säljs också.
Precis.
Till exempel Amex och andra aktörer som köper poäng.
Ja.
Och då funkar matematiken så att säga att man säljer några poäng för 100 kronor. Då uppstår ju en intäkt hos SAS bonus på 100 spänn. Men samtidigt så uppstår en skuld till kunden för att man är ju skyldig, om du har fått de här poängen som resenär så är ju SAS Eurobonus skyldig dig det som de här poängen är värda.
Ja.
Så de får ju inte liksom teckna hela den här hundringen som vinst, för de vet ju att de förr eller senare kommer behöva betala någonting för när du ska utnyttja dem.
Precis.
Så låt säga att du får 100 spänn värt med poäng, då lägger de in 80 kronor i skuld till dig på sin balansräkning.
Ja.
Och de här 80 kronorna i skuld på SAS balansräkning är en rätt viktig grej för att den tynger SAS lite grann.
Exakt.
Det finns ju ett begrepp som heter soliditet och sådär. De får ju liksom lite sämre. Ja, börsen älskar ju inte jättestora skulder.
Nej.
Så att SAS vill ju egentligen helst att den här skulden ska försvinna från deras balansräkning.
Ja.
Och då kan de göra det på två sätt. Det ena sättet är lite dyrare och det andra sättet är inte alls särskilt dyrt. Och det sätt som inte alls är dyrt är ju om poängen går ut. Då är det ju toppen. För då har ju vi haft en skuld till dig som plötsligt bara försvinner efter 5 år.
Precis.
Och då får vi alla de här 80 kronorna som vinst.
Ja.
Så det tycker ju de såklart är toppen.
Absolut.
Men sen finns det lite sämre sätt för hur den här skulden försvinner. Och det är ju om du använder poängen för att köpa en resa.
Ja.
Till exempel business hos Lufthansa och sådär som vi hjälper med. Och då uppstår ju en ny kostnad hos SAS och vinsten blir ju därmed mindre.
Precis.
För de här poängen man har sålt. Så det är ju klart inte lika bra, men lika fullt så försvinner ju poängen från balansräkningen, så att det finns någonting positivt i det också.
Ja.
Dessutom är det så att SAS vill ju inte att alla de här poängen bara ska löpa ut, för då har ju du som lojal kund inte fått något värde av dem.
Nej.
Och vad händer om du inte får lojalt något värde av de här poängen?
Då slutar man vara lojal.
Exakt. Så då försvinner din lojalitet.
Ja.
Så att det där är väldigt tveeggat allting. Och som bolag så vill ju SAS Eurobonus att folk både, att de här poängen både ska löpa ut och att de ska användas.
Exakt.
Men det vi ska prata om nu är lite grann det här med att de löper ut och sådär. Och hur de här flygbolagen gör så att de kanske får ut lite mer vinster av att de här skulderna försvinner.
Precis.
Det ska vi snacka om idag.
Ja.
Bra. Åter till fokus på dig, Jonas.
Yes.
Tror du folk fattar det där?
Det tror jag nog. Jag tror att folk, du är ganska bra på att förklara på ett pedagogiskt sätt.
Ja, det var snällt. Det är, yes. Det är du också.
Ja.
Okej, okay, bra. Du, var börjar vi då? Frågan är, ja, säg.
Vi kan ju börja med det här med devalveringar. Mm. Vad en devalvering är och lite olika sätt som flygbolagen devalverar sina poängprogram.
Ja, bra. Kör.
Så en devalvering, det är ju då att just den här skulden på balansräkningen då, att, att man vill försöka minska den genom att minska poängens värde.
Ja.
Och det kan man göra till exempel genom att höja poängpriser. Och det är det vanliga sättet som flygbolagen devalverar sina bonusprogram.
Just det, att det är då när jag ska flyga till Sydafrika så plötsligt kostar det liksom 195 000 poäng i business.
Ja, istället för 165.
Exakt.
Så då är det exakt samma resa som då SAS köper från Lufthansa och de betalar exakt lika mycket, men poängens värde blir mindre.
Ja, och det skedde ju hos SAS, det var inte så där jättelänge sedan. Jag gissade typ 3 år sedan.
Det var 2018 så gjorde de en devalvering som inte riktigt var en devalvering, utan de höjde poängpriserna men de tog bort det bränsletilläggen och ersatte dem med den här Star Alliance serviceavgiften.
Ja, det var intressant, för där gjorde de en poängdevalvering men man fick en kompensation, kan man säga.
Ja, så jag skulle säga att det var väl typ en devalvering, det var liksom plus minus noll, och det var nästan bra för kunden, för att istället för att betala 3,5 i skatteavgifter så betalar man kanske 1500 eller 2000.
Mm, intressant.
Så det var faktiskt en ganska bra grej som de gjorde där.
Så här, finansiellt balansräkningsmässigt är det intressant, för att då de skapade incitament för att skulden skulle minska snabbare.
Ja.
Men det kostade dem pengar.
Precis.
Kan man säga, för att de fick ju inte in de här bränsletilläggen.
Nej, exakt.
Ja, intressant att de valde att göra så.
Ja, och i samband med det stod även bort SAS bränsletillägg på sina egna flighter om de bokas med ett partnerflygbolag.
Mm, just det.
Så låt säga att du bokar en SAS-bonusresa med Miles & More. Tidigare så var du tvungen att betala bränsletillägg till SAS om du bokade Miles & More.
Ja.
Och nu försvann de, så att då betalar man bara flygskatter. Så att
ja, det var ganska bra för kunden.
Ja, det var ganska fiffigt av SAS att göra så.
Men i alla fall, ett sätt att devalvera är att höja poängpriset.
Ja.
Har vi några andra exempel på sånt som har gjorts i närtid?
SAS devalverade ju då Sydostasien och Oceanien. Det här var 2021.
Ja, det var det jag pratade om 3 år sedan ungefär. Ja.
Ja.
2021 så precis så höjde de poängpriserna kraftigt.
Precis, så då delade de upp Sydostasien i 2 delregioner, så det var fastland och öregioner.
Mm.
Och det var den där öregionzonen som då blev ganska mycket dyrare.
Ja.
Så till exempel Singapore som då kostade 165 000 hoppade upp till 210 000 i business.
Ganska rejält skutt.
Ja, och även då Oceanien som hoppade upp från 215 000 till 275 000 i business.
Jag blev lite förvånad att de inte splittar upp USA i 2 delar.
Det kan man tycka.
Ja.
Men det har ju också att göra med att de här regionerna, då öregioner, till exempel Singapore, Bali, Filippiner och även Australien, Nya Zeeland.
Ja.
Det var ju ställen som Singapore Airlines flyger till.
Ja.
Och jag misstänker att en del av tanken var ju då att just för att Singapore Airlines flyger dit så skulle det då bli högre poängpriser.
För att sen, vadå, kunna bädda för samarbetet med Singapore Airlines?
Exakt, då för att kompensera upp för de högre inlösningskostnaderna på Singapore Airlines.
Mm.
Och sen nu har ju det avtalet i princip bara försvunnit helt och hållet.
Ja, för intressant, för i den här vevan så hade SAS det här fina avtalet med Singapore Airlines.
Ja.
Som gjorde att man kunde använda SAS Eurobonus på deras flyg.
Exakt.
Och det fanns tillgänglighet och alla var jätteglada för det.
Ja, och när de gjorde den höjningen så var det då mitt under pandemin då Singapore bara stoppade bonusbokningar med alla partners.
Ja, så det var ingen som gagnades av det.
Nej, och nu har de öppnat upp det och SAS öppnade dem upp under liksom en vecka där i februari det här året. Ja. Och sen försvann det.
Och sen försvann det.
Ja.
Det blev väldigt mycket turbulens tror jag där omkring.
Precis.
Men de höjde poängpriserna och det gick att boka Singapore. Vi var glada i en vecka.
Ja.
Men sen försvann de.
Sen försvann de.
Så det var ju kanske till ingen nytta att höja de här poängpriserna då?
Nej, exakt. Ja. Så det var ganska trist.
Ja. För men det bokas ju inte mycket österut nu tycker jag.
Nej, nästan inget alls.
Nej. Du, har vi några andra exempel på flygbolag som har höjt sina poängpriser på sistone?
Det är ju till exempel Avios och British Airways. De har ju höjt sina poängpriser både på sina egna flighter och även på vissa partners.
Ja, just det.
Så det är ganska vanligt. Sen har vi även de amerikanska flygbolagen som har devalverat sina program ganska kraftigt.
Ganska nyligen, eller?
United och även Delta. Så ja. De har ju liksom verkligen totalslaktat sina poängprogram.
Mm.
Värt att nämna då det är att flygbolag som har dynamisk versus fasta priser, det kan man ju ta upp.
Ja.
De som har fasta poängtabeller så är det ju liksom, det är väl liksom bra sed av dem att ge lite förvarning. Att säga att det här datumet kommer vi att höja våra poängpriser, boka innan dess.
Ja.
De som har fullt dynamiska priser som då Delta och även Flying Blue, där kan de höja sina priser utan förvarning.
Så vad Jonas säger här är att dynamisk, jag måste alltid förklara det här för det är ganska invecklat.
Ja.
Men det finns ju då ett poängsystem där man har fasta tabeller att det till exempel kostar 130 000 euro bonus att flyga i business till USA oavsett var, när på året och så vidare.
Ja.
Men sen finns en dynamisk prissättning som är att poängpriset följer priset på biljetten.
Precis, ja. Som till exempel Delta och Flying Blue.
Mm.
Grejen med dem är att de har ju även inofficiella fasta minimumpriser.
Ja, okay.
Så att med Delta kunde man till exempel flyga mellan Nordamerika och Europa.
Mm.
Och tidigare för att det kostade runt mellan 50 och 65 000 poäng för
som,
en enkel resa.
Som minimipris liksom.
Exakt. Och sen när de då gör de här devalveringarna så har de bara höjt dem helt utan förvarning.
Mm.
Så under pandemin så liksom gick det upp från 65 till 95 för en enkel resa.
Ja.
Och det här kan ju de bara höja utan att säga något.
Ja, intressant. Så vi ser lite grejer som händer.
Ja.
Du, där har vi höjda poängpriser.
Ja.
Sen, och det är då ett sätt att liksom devalvera programmet.
Precis.
Sen har vi sätt nummer två. Vad är det? Svårare att tjäna poäng.
Precis, svårare att tjäna poäng.
Mm.
Och det är att man liksom sänker antalet poäng som du får via kreditkort.
Ja.
Skulle vi säga om Eurobonus gjorde det. Det var ju en devalvering som skedde. Och det var ju med Amex-korten.
Ja.
Tidigare när du bokade SAS-resor på SAS hemsida och betalade med ett co-brandet SAS Amex-kort så fick du då 30 poäng per 100 kronor.
Ja, det tog de bort.
Det tog de bort. Så då, sen, jag tror att det kanske var för 2 år sedan eller 3 år sedan. Och nu får man ju bara baserat på vad man får för kortet. Så har du ett elitkort får du 20 per 100 och premium får du 15 och så vidare.
Ja.
Så det är ju en devalvering.
Mm.
Sen har vi en annan devalvering, det är att partners försvinner.
Ja, exakt. Så att ja, så svårare att tjäna poäng, men då lämnar vi så här svårare att tjäna poäng, men det är också svårare att tjäna poäng när man flyger. Det är också
exakt.
Ett sätt att devalvera.
Ja, och det har ju varit ganska vanligt nu de senaste åren att tidigare så tjänar man ju poäng baserat på distans och bokningsklass.
Mm.
Andra flygbolag som Lufthansa har gått över till att göra det helt revenue-based.
Ja.
Så både Lufthansa, British Airways, Iberia och även Finnair kommer basera dina poäng på vad biljetten kostar.
Precis.
Och det här är något som då verkligen missgynnar alla, oavsett vilken biljett du köper, om du reser på dyra businessbiljetter eller billiga ekonomibiljetter.
Mm, de passar ju på att göra det sämre för alla.
Ja, så alla förlorar ju just på det.
Det är intressant där, för där börjar man närma sig grejer där man undrar hur det påverkar lojaliteten, tycker jag.
Ja.
Men, och sen, ja men jag reflekterade över det här senast igår när jag satt och tittade på SAS-biljetter, där liksom SAS Go Light gav ju liksom ingenting och sen så... Går du bara upp ett litet steg så får du bra mycket mer poäng och sådär.
Ja.
Och det där är ju en, det där är också en trend som har varit på sistone, att de allra billigaste biljetterna får man sluta man tjäna poäng på.
Precis.
Också ett sätt att devalvera programmet.
Ja.
Ja, okej. Okay. Så det, men det är ju de två som vi alltid snackar om, de två sätten att tjäna poäng, flyga eller kreditkort.
Exakt.
Och där ser man saker hända då och då.
Ja.
Ja, det är bra. Har du någon spaning där? Jag tror att kommer det kanske bli ännu svårare att tjäna poäng när man flyger. Eller kommer i alla fall vara länkat till vad det kostar?
Jag tror i SAS fall så blir det väldigt svårt just för att de har Skatteverket på sig. Så att om det då finns en direkt korrelation mellan biljettpris och poäng så kommer då Skatteverket kunna förmånsbeskatta de som reser i tjänsten.
Intressant.
Ja, så att i fallet SAS kommer nog inte ske. Däremot har de lyckats matcha sina fair basis mot antal poäng.
Ja.
Så man går in på då SAS intjäningstabell, så är den liksom 30 eller 40 rader lång. Och där står det exakt liksom SAS Go Light, bokningsklass O tjänar 100 poäng, bokningsklass T, SAS Go Light tjänar 250 och så vidare.
Ja.
Och sen har de med SAS Go, Bio, Smart och så vidare.
Okej, du, det var det svåra att tjäna poäng.
Ja.
Sen har du det här tredje sättet att devalvera, det är att tillgänglighet försvinner.
Ja.
Och det är ett helt kapitel i sig.
Exakt, så att man kan säga nu efter pandemin så har ju verkligen tillgängligheten försvunnit. Den har ju verkligen stramats åt ordentligt.
Ja.
Framförallt till Asien. Så att även om poängprisen inte har förändrats, så är antalet platser, de har ju verkligen försvunnit.
Precis.
Till exempel Asien kunde man ju tidigare, så länge man hängde på låset, kunde du boka Thai och Singapore och Arno och Eva i business.
Ja.
2-4 platser, även Turkish.
Mm.
Nu är det helt borta i princip.
Ja, det är mycket som har försvunnit.
Ja, så det säger ju en devalvering att det finns ju färre platser att boka.
Ja.
Och då så försvinner ju poängens värde.
Mm.
Och en stor anledning till det är ju att folk... Det är ju färre affärsresenärer och flera fritidsresenärer.
Mm.
Och att en stor del av återhämtningen sker just av fritidsresenärer. Som då är mer benägna att använda poäng.
Ja, och då blir det att fler delar på en lika stor kaka.
Ja, och
en till och med en mindre kaka.
Exakt, även att flygbolagen är ju då, de är ju lite giviga där. Att de vill ju hellre kunna sälja den biljetten för pengar än att ge bort den gratis för poäng.
Ja, det är klart. De är ju, det är klart de är giriga, eller?
Ja.
Det var företag här.
Exakt.
Ja, okej, okay, intressant. Så färre platser. Och sen har vi det här med liksom rutt och destination och partner och allt det där.
Ja, så att i fallet Eurobonus är ju då att Singapore Airlines, som nu är i princip helt borta, kommer i princip inte komma tillbaka.
Nej, man bara tar bort en partner.
Ja.
Man går ut och säger att du kan använda dina Eurobonuspoäng för att boka hela Star Alliance. Och sen kommer brasklapparna.
Ja.
Och så säger man att nej, men det här funkar inte, inte den, och det här är undantaget och så vidare.
Exakt.
Och till slut sitter man bara där med Etiopien och inget annat.
Ja, exakt.
Det är rätt intressant.
Ja, så att Singapore försvann, det har gjort att poängen har tappat mycket värde.
Ja.
Både gäller framförhållning men även rutter och destinationer och antal Precis. Platser. Och sen det här med Thai som tidigare kunde bokas 330 dagar i förväg, eller 342.
Mm.
Numera bara kan bokas 180 dagar.
Ja.
Så det är ju en devalvering. Och sen även det här med att IVA Air till exempel, de har ju tagit bort sina bonusplatser också.
Mm.
Innan kunde de hitta två platser ungefär 360 dagar i förväg. Och nu är det kanske en plats lite här och var.
Och precis, så det är att liksom en partner försvinner eller kraftigt försämrar sin tillgänglighet.
Ja.
Och sen är det också det här med att vissa destinationer försvinner, till exempel att Lufthansa, vad var det du sa, de har lagt över på Eurowings och sånt där.
Exakt, så att Lufthansa flög tidigare till både Maldiverna, Mauritius, Cancun och även typ Zanzibar. De började aldrig flyga den, men den fanns bokningsbar med Lufthansa.
Ja.
Och många av de här rena semesterrutterna har de då lagt över på sina dotterbolag som inte är anslutna till Star Alliance.
Just det.
Det vill säga Eurowings och Edelweiss Air.
Ja.
Så att bara där blir också en devalvering i Eurobonus. Att du inte kan boka dem för att de här dotterbolagen inte är med i Star Alliance.
Det är bra. Sakta men säkert.
Ja.
Mm, okej. Det var väl lite grann om det här med devalveringar.
Ja.
Sen har vi ju det andra kapitlet som är ju närbesläktat, vilket är utgångna poäng då.
Precis.
Så vad ska vi säga om poäng som går ut? Vi har ju först punkt varför går de ut, men det har vi ju pratat om.
Ja, men även lite grann hur de går ut.
Ja, exakt.
För att vissa bonusprogram säger att poängen har inget utgångsdatum så länge ett konto är aktivt.
Ja, exakt. Vilka bonusprogram jobbar så?
Det är ju bland annat Avios, British Airways och Qatar.
Så länge man har lite aktivitet och man tjänar lite poäng och sådär, så kommer alla dina poäng finnas kvar.
Ja, så att inom Avios, B och Qatar så går dina poäng aldrig ut så länge kontot är aktivt med en transaktion var tredje år.
Mm.
Eller var 36:e månad.
Mm. Vad kan en transaktion vara? Till exempel jag växlar jag över till Qatar Avios.
Ja.
Och så bokar jag en bonusresa.
Ja.
Och sen bokar jag av den.
Ja.
Är det en transaktion?
Det är en transaktion.
Ja. Okay.
Andra flygbolag räknas inte den typen av transaktioner som kvalificerade transaktioner, utan där måste du ha tjänat poäng.
Ja.
till exempel genom att du gör en flygresa eller att du köper poäng eller lägger över från Amex.
Ja, precis.
Så det räknas de som liksom kvalificerade transaktioner.
Mm,
okay. Sen har vi andra program som till exempel Flying Blue. De kräver att du måste kreditera en flygresa minst en gång vart tredje år för att kontot ska hållas aktivt.
Och det kan vara en bonusresa eller en vanlig resa?
Det måste vara en vanlig resa då. För
du måste ha köpt en resa med KLM för att vara kvar i programmet.
Ja, KLM eller SkyTeam Partners eller någon annan partner där man tjänar poäng.
Ja, okej. Okay.
Så bonusresor tjänar du inga poäng på, så de räknas inte. Mm. Och om du inte lyckas ha en aktivitet då under de här tre åren, då försvinner hela sallot.
Just det.
Så har du till exempel 1 miljon Avios som många har. Och det är inaktivt i 3 år. Då ryker alla dina Avios.
Ja, det är tufft alltså.
Det är väldigt tufft.
Finns det något flygbolag som du tycker gör det här på ett lite fult sätt sådär?
Jag skulle bara säga SAS för att de inte skickar ut några notifikationer om att du har poäng som går ut. Utan både BA och Qatar är ju väldigt, de är väldigt bussiga och skickar ut en mail om att dina Avios liksom är på väg att gå ut. Så här kan du förlänga dem.
Ja.
Medan andra flygbolag som SAS till exempel, de säger ingenting.
Säger ingenting.
Nej, lite utan då ryker poängen.
Jag kan förstå det.
Ja.
Det, ja, okej.
Okay. Exakt. Sen ett annat sätt då på hur poäng går ut, det är ju det här med att de har en giltighetstid på vissa antal år från det år som de tjänades in.
Ja, som SAS har.
Ja, så att,
SAS, det får man ge dem, det är ganska generöst.
Ja, så att SAS-poäng, de gäller ju då i 5 år från det medlemsår när det tjänades in.
Ja.
Så att om jag, mitt medlemsår börjar då den 1 april, säger vi, 2023, då kommer alla mina poäng som jag tjänat under det medlemsåret gå ut den sista mars 2028 blir det.
Ja.
Så att även om det är mindre än 5 år så har man ju då hela det medlemsåret plus 4 år till, kan man säga.
Ja, just det. Så det är 4 till 5 år.
Ja, exakt.
Max 5 år.
Ja. Och Miles & More, de har ett annat system där dina poäng är giltiga i 3 år från det kvartal som de tjänades in.
Mm, just det.
Så att skulle jag tjäna poängen nu den 1 september så gäller de då i 3 år till.
Men i alla de här fallen så kan du ju använda poängen för att boka resor efter utgångsdatumet.
Ja, exakt. Så länge du bokar innan utgångsdatumet så är det lugnt.
Det är lugnt.
Och i fallet med Eurobonus då, det är många som undrar hur de kan förlänga poängens giltighetstid.
Ja, kan man det?
Inte rakt av, men du kan överföra poängen till en annan medlem.
Mm-hmm.
Och då får poängen en ny giltighetstid, det vill säga 3 år till.
3 år till?
Eller förlåt, 5 år till är det. Så att de får ju då 5 års ny giltighetstid.
Just det, men då, det kostar ju.
Det kostar 50 kronor per 1000 poäng.
Ja.
Så låt säga att du och din hustru har en point sharing grupp.
Ja.
Då skulle du, fastän ni är i samma point sharing grupp, kunna göra en poängöverföring från ditt konto till din hustrus konto.
Ja.
Så poängen ligger kvar, men då ligger de på hennes konto och de har då fått en ny 5 års ny giltighetstid.
Mm. Och då har man till exempel 200 000 poäng, då kostar ju det 10 000 kronor.
Ja, exakt.
Mm. Så det är ju, det är nog värt det.
Ja.
10 000 spänn, 200 000 poäng, du får ju ändå ut potentiellt en 50 000 kronor i värde från dem där.
Absolut.
Så det ska man nog göra.
Ja, och sen har vi en annan variant som är lite mer riskabel.
Ja, vad är det då?
Och det är att boka ett flyg som du vet kommer att bli inställt.
Jaha.
Under pandemin så var det här mycket lättare, för då kunde man ju liksom boka till Japan eller Kina eller vad det nu var. Och då visste man liksom att men det här kommer ju garanterat ställas in.
Och vad hände då?
Då fick poängen för mig ett års extra giltighetstid, eller så okay. Var det ett halvår. Så de kunde förlänga dem då om det skulle ställas in ett flyg.
Ja, men det är intressant. Men de blir inte 5 år längre?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Ja, så men man köper sig bara lite tid genom att göra på det sättet.
Och man tar ju faktiskt en risk.
Absolut.
Kanske inte under pandemin till Asien, men...
Ja. SAS flyger ju även till Ukraina. De flyger till Ukraina och de sålde faktiskt biljetter.
Jaha.
Från vintertidtabellen. Det här var ju kanske för ett halvår sedan, ett år sedan.
Uh-huh.
Då kunde man boka resor från och med den 1 november 2023 till Kiev.
Okay.
Och det är ju liksom 99% sannolikt att de här flighterna kommer inte bli av.
Just det.
Så om man lyckas hitta flighten med SAS till Ukraina och vill spekulera i att det här kriget kommer att fortsätta, då kan man kanske förlänga sina poäng den vägen.
Så man har utgångna poäng, så ska man leta efter krig.
Ja, i princip krig och oroligheter.
Gud, vad hemskt. Ja, okej, okay, bra. Men då förstår man att det är så man gör. Men du, nu har vi ju faktiskt klarat av det här rätt bra.
Ja.
Folk har väl lärt sig förhoppningsvis här hur det fungerar i bakomverket och varför de här poängen försvinner och sådär.
Ja.
Ganska rimligt kan jag tycka.
Absolut.
Ja, det är bra.
Yes.
Ja, vill du lägga till något?
Nej, jag tror att jag har fått med det mesta.
Fint. Ja, men då säger vi det.
Yes.
Tack.
Tack.
Hej.
Ciao.